Tack ska du ha för en underbar inledning och underbara sånger. Jag vet inte hur du känner det, men ibland när man ska sjunga lovsånger så tänker man, kan det aldrig ta slut? Men det känns som att det bara liksom rullar runt, vet du. Och sen ibland som nu här idag så känner man, hade du inte en sång till? Det var likadant igår kväll. Sen där bara, det liksom bara drar ner himlen. Vad underbart det är när det är på det där sättet. Jag tänkte idag nu både i eftermiddag och i kväll få stanna in för en av de mest omtalade bibelböcker vi har i vår bibel. Som är väldigt aktuell idag. Och det är alltså Bibelns sista bok som heter Uppenbarelseboken. Skriven av aposteln Johannes när han sitter ute på ön Patmos och är förföljd för sin tros skull. Och då kommer Herren till honom genom sin heliga ande och så skriver han ner det vi ska läsa idag, nästan 2000 år senare. Det är inte dåligt. Men i Uppenbarelseboken så börjar Johannes och så skriver han så här i Jesu namn. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Amen, vi stannar där. Alltså det Johannes säger här, det är att det finns saker och ting i vår värld och i våra samhällen som är oundvikliga. Det kommer att ske. Det finns liksom inte, det går inte att bortförklara dem. Utan det kommer att äga rum. Och det kommer att äga rum av två orsaker. Det kommer att ske saker och ting som Gud har bestämt av sin välsignelse, av sin kallelse, av att Herren vill hela de sjuka. Det bara kommer att ske. Och så finns det som kommer att ske därför att människorna vänder Gud i ryggen. Och bejaka andra religioner. Vi har en kyrkohistoria som är nästan 5000 år. Det är äldre än den här församlingen. Men när vi läser i vår kyrkohistoria så ser vi att när det judiska folket vände sig till de religioner som kom österifrån så var det ingen välsignelse med det. Utan tvärtom så var det en förbannelse. Och när vi i Sverige idag är stolta över, i varje fall vissa är det, de är stolta över att vi är ett mångreligiöst land som välkomnar andra religioner, så tror vi att det ska liksom befrukta den kristna tron på något sätt. Och Bibeln säger precis tvärtom. Allt det som kommer österifrån, jag vet inte varför, men i Bibeln så står det kommer österifrån. Och vi har så väldigt mycket av det här som kommer in med yoga. Och jag vet inte allt vad vi håller på med. Därför att vi har ju hela svaret i den här boken. Och nu säger Johannes så här. Det kommer att hända saker och ting. De måste vara inträffa och jag ska läsa om dem snart. Men sen gör Johannes en sak till som är viktig faktiskt att lägga märke till. Och det är att han datummarkerar när det här ska ske. Och det vill jag ha sagt därför att i dagens läge så är det ju så här att det är en ganska populär inställning att allt som står i Uppenbarelseboken och i Bibeln för övrigt också, det har redan ägt rum alltihopa. Så det är ingen idé att läsa det, för det ligger i det förflutna. Då har liksom Herren genom Johannes satt en datummarkering och den kommer i den 10:e versen och då står det så här. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig och en basun. Och de sa, skriv ned i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna. Och så kommer de sju församlingarna. Och det där begreppet Herrens dag, vad är det för en dag? Vad har ni för dag här som ni säger, det där är Herrens dag? Då ska jag på en gång säga så här att våra bibelöversättare har ju inte alltid det lätt. Det är ju inte alltid lätt att översätta från ett kulturellt språk till svenskan. Och en sak som de har lite svårt med det är något så fint som heter prepositioner. Vi har flera sådana exempel i Bibeln. Prepositioner, det är på, vid sidan av, under, med tanke på. Det är prepositioner. Och bibelöversättare är lite fundiga som är på ibland. Vilken preposition ska vi använda? Och här har man använt då ordet på. På Herrens dag. Alltså det är som att Johannes skrev hela uppenbarelseboken på en enda dag. Det tror inte jag. Man hade ingen dator ens en gång. Man hade inte ens en gång en kulspetspenna. Man hade en fjäder och så skrev man på pergament. Så att jag tror inte det gick till på en dag. Utan jag tror så vissa bibelöversättare det borde stått med tanke på Herrens dag. Då kom jag i anden. Och då är frågan, vad är då Herrens dag? Jag ska ta två bibelställe. Bara för att ge dig ett exempel på det. Och då tar vi ett ifrån Gamla testamentet och ett ifrån Nya. I Sakarja, profeten Sakarja, Gamla testamentets näst sista bibelbok. Då står det så här i det 14 kapitlet. Se, Herrens dag kommer. Vad är det för en dag? Ja, det är inte tisdag, det är inte onsdag, det är inte lördag, det är inte söndag. Utan Sakarja, han beskriver vilken dag som är Herrens dag. Och det gör han på den fjärde versen. På den dagen, på Herrens dag, då ska han stå med sina fötter på Oljeberget. Det är Herrens dag. Och så går vi till Nya testamentet, bara för att ta ett ställe. Det finns på många ställen i vår bibel. Vi går till Thessalonikerbrevet. Det första brevet. Första Thessalonikerbrevets 5 kapitel. Där skriver Paulus så här till församlingen nere i Grekland, 5 kapitlet. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Men söndagen kommer inte som en tjuv. Den kommer ju som en välbehaglig välsignelse, va? Inte sant? Och lördagen kommer inte heller som någon tjuv, inte va? Då är veckan bakom. Men Herrens dag, det är alltså när Messias sätter fötterna på Oljeberget. Det är det handlar om. Och nu går vi till den bok vi ska titta på lite grann idag. Och vi hinner bara liksom och skumma lite grann i 2 kapitel. Och då har jag valt det 13 kapitlet. Och så ska vi gå, vi ska ha 2 kapitel idag. Ett ikväll. Ibland frågar folk mig så här, står det någonting om pandemin i Bibeln? Och då säger jag nej. Men står det någonting om Amerika i Bibeln då? Nej. Kan man i Bibeln utläsa vilken regering vi får nästa höst? Nej. Alltså man kan inte på det sättet komma med sina frågor och tro att Bibeln ger svaret på det. Det är inte så Bibeln fungerar. Men däremot så kan vi läsa i Bibeln och säga så här. Detta måste ske. Vi vet inte när. Men när det sker, då är det ett tecken på att Herrens dag står för dörren. Så att vi håller inte på med våra frågor och går till Bibeln i första hand. Utan vi läser Bibeln och får svar på våra frågor. Och i det 13 kapitlet som vi ska stanna inför här i eftermiddag. Så säger Johannes 5 saker som måste ske. Det kommer att ske. Det är oundvikligt. Det finns ingenting som kan stoppa det. 5 saker. Och när du ser att detta börjar hända. För det är så Jesus säger det. Då kan du lyfta dina ögon upp för du har nalkats förlossningen. 5 stycken saker. Och så får du själv ha din agenda. Följa med på nyheterna och se vad det är som äger rum i vårt samhälle, i Vetlanda, i södra Sverige, i världen i stort och så vidare. Det första som Johannes säger som måste ske, det är det följande. Första versen. Jag såg ett vilddjur komma upp ur havet, Vi stannar där. Som jag sa innan så är det populärt idag att säga att allting i uppenbarelseboken, det har redan hänt. Så därför behöver vi inte läsa det. Men då satt jag och lyssnade på en messiansk lärde eller rabbin, vad han nu var. Alltså han var en jude, men han hade mött Jesus. Och han bekräftade för mig en sak som är väldigt viktig, och det är att om en profetia i Bibeln ska vara en profetia, så har den dels gått, eller dels har den hänt ungefär i den tiden när författaren skrev det. Men för att det ska vara en profetia så måste det också finnas en slutgiltig totaluppfyllelse av det hela. Annars är det ingen profetia. Jag kan ta ett sånt här enkelt exempel så jag försöker förklara det. Profeten Joel, han säger så här, att i de yttersta dagarna så ska Herren utgjuta helig ande över allt kött. Har ni hört det? När gick den profetien uppfyllelse? Nu är det en kuggfråga. Ja, när gick den i uppfyllelse? Ja, det är tur att ha de första orden. För vi säger ju ofta att den gick i uppfyllelse på pingstdagen. Ingalunda. Glöm det. Men vad är det Petrus säger på pingstdagen? Han säger så här. Här sker det som profeten Joel talar om. Men det måste finnas en slutgiltig eller slutlig total uppfyllelse. Och då säger ju också profeten så här, att när Herren utgjuter helig ande över allt kött, då ska varg och lamm gå sida vid sida. Det gör de inte då, i varje fall inte uppe i Norrland. Där har vi problem med det. Men det hände på pingstdagen. Och när vi kommer fram till Apostlagärningarnas 10:e och 11:e kapitel och Petrus, han är inne på förbjuden mark. Han har kommit till Cornelius hus i Caesarea. Och då står han, då säger han så här: jag bara talade om vad Herren gör, och plötsligt så bara föll den helige ande. Det är hedningarnas pingstdag. Och sen har det hänt 100 gånger, tusentals gånger att den helige ande har fallit. Och vi kan få be om det, att det sker igen i väntan på den slutgiltiga eller slutliga uppfyllelsen, totaluppfyllelsen. Och så är det med det här. Så därför när Johannes skriver det här, jag såg ett vilddjur stiga upp på havet, så har det hänt förr. Men det finns en total uppfyllelse av det. Jag ska återkomma till det senare. Det är det första han säger. Det andra Johannes säger, det är att han beskriver det här vilddjuret. Och han säger så här i den andra versen. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Det är det andra tecknet. Vi går lite vidare och då står det så här. I den 11:e versen. Jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men det talade som en drake. Det är det tredje som ska äga rum. Vi ska återkomma till dem sen. Det fjärde som kommer att äga rum, det är att det står så här. Det här är nu inte märkvärdigt för oss, men ni förstår, när jag var liten grabb så blev jag hånad för att jag kunde tro på någonting sånt här. Så här står det. 15:e versen. Jag fick ge livsanda åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala. Det är väl inga märkvärdigheter idag. Men när jag var ung alltså, och så gick jag till missionshuset, och så kom våra missionärer hem ifrån Afrika, Indien och så här. Då visade man stillbilder på väggen. Men jag minns mycket väl när en missionär kom hem och han hade filmat med en sån här enkel filmkamera. Då reste sig kvinnorna och sa, nu har Satan flyttat in i bönhuset för nu rör sig bilderna. Det var en stor synd. Och vi som var grabbar, vi tyckte det var, kunde det vara så väldigt stor skillnad på den synden. Så vi myntade ett litet uttryck. Syndigt och tarvligt är Buffalo Bill. Synden försvinner när bilden står still. För det var så på den tiden. Men här säger Johannes, en dag så ska bilderna tala. Vi tycker inte det är märkvärdigt. Och så är det en sak till. Säger Johannes så här. Att en dag, så 16 versen. Det tvingar alla små, stora, rika, fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har villgjorts namn eller dess namns tal. Alltså Johannes säger det här för 2000 år sedan att någon gång framöver så kommer vi få ett penninglöst samhälle. Så mycket vet vi. Och nu går vi tillbaka till det där vilddjuret. Jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Och vad Johannes ser, det är alltså en politisk herre som kommer att få ett mandat att styra hela världen. Det har hänt förr, det där vilddjuret. Redan tillbaka till Daniels tid i Daniels profetian så kan man läsa om det här med Nebukadnessar eller med faraonerna i Egypten som hade ju nästan hela den tidens värld framför sina fötter. Men nu säger Johannes, det här kommer att ske. Det här måste ske. Och då tänkte jag, varför måste det? Jag vet inte om ni satt och tittade på Agenda. Alltså det programmet som kommer på söndag kväll efter nyheterna. Men det här kom för några månader sedan i Agenda. En av våra stora ideologiska profiler i Sverige som var med i Agenda. Och då sa han så här. Om det här jordklotet ska kunna räddas så kan vi inte hålla på som vi gör idag. Att vi har en statsminister i Sverige och så har vi en president i Amerika och så har vi någon uppe i Kanada. Om det här jordklotet ska kunna räddas, sa han, så finns det bara plats för en politisk makthavare. Och han måste vara en diktator och kan inte vara en demokrat, det vill säga demokratiskt vald. Och när han säger det här så tänkte jag, är vi så långt framme? Så att vi har liksom insikt i det här att vi kan inte hålla på att leva som vi lever. Vi kan inte hålla på att stifta lagar i England som är korsar med Frankrike eller Kanada eller något annat. Utan det kommer att stiga fram en, säger en. Och han kommer att vara ett briljant politiskt snille som kommer att få hela världen framför sina fötter. Och jag tror inte vi är långt dit. Är det någon som vet var han kommer att sitta när han ska regera? Han kommer inte att sitta i Stockholm. Nej, det gör han inte. Och inte heller i Rom. Han kommer att sitta i Jerusalem. Så när vi hör det här liksom, så kan vi liksom känna det här. Att, jaha, är det det som händer? Och dessutom inom parentes så tror jag tror inte han är svensk. För sådana snillan har vi inte i Sverige. Och jag tror inte han är amerikaner heller. Jag tror han är jude. Men det kan vi ta sen. När Johannes har skrivit om det här vilddjuret, alltså den här politiska ledaren som kommer att stiga fram, så gör han någonting väldigt märkvärdigt. Och detta är 2000 år sedan. Han anger nämligen gränserna, de geografiska gränserna, inom vilket det här vilddjuret kommer att ha sitt säte. Och han gör det med följande ord. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Och då kan man ju fundera på, vad är det här för någonting? Ja, de här tre djuren är symboler För tre stycken riken som har funnits tidigare i vår värld. Vi kan läsa om dem också i Daniels profetian. Det är Daniel som talar om, vad är det här för någonting? Och då börjar vi med det sista först. Lejonet. Vem var det som hade lejonet i stadsvapnet? Alltså lejonet var själva stadsbilden. Det var världens, ur Bibelns synpunkt, världens äldsta kulturella hemvist. Det var Babylonien, eller nuvarande Irak. Det var där det började. Men Irak ligger granne med ett annat land som heter Iran. Och Irans stadsbild, det var inte något lejon utan det var björnen. Och vill du läsa mer om det här så gå hem och läs Daniels profetian. Iran redan på den tiden, alltså på 500-talet före Kristus, ockuperade Irak och la hela detta välde under sig. Och det är under den tiden som det judiska folket var slavar eller fångna där nere när Nebukadnessar härjade som allra mest. Det är Iran. Men så finns det ett djur till. Och den beskrivs med lite olika ord. I min bibel kallas den för en leopard eller en jaguar. Vad är det för ett land som kom efter? Vad är det för ett statsvälde som kom efter Iran? Hur är det med vår historiekunskap? Grekland. Och vem var det som härskade i Grekland? Han hette Alexander den store. Det är en av världshistoriens mest intressanta personer att följa. Han fick ärva tronen i Grekland av sin far Filip. Men han tyckte Grekland var för lite så han gick ut på strövtåg. Och så la han under sig Turkiet. Och så gick han ner till Libanon och så tog han Israel och så tog han Egypten. Men han var inte nöjd med det här så han tar Syrien. Han tar Iran och Irak. Och då är han 30 år gammal och så dör han längst borta i öster i detta väldiga väldet. Och sen delas det upp, precis som Daniel säger, i fyra kantoner, men det lämnar vi där hen. Så vad Johannes säger, det är att det här väldet som Alexander den store besegrade, det ska återupprättas. Och det kallas med ett lite politiskt namn för det ottomanska väldet. Eller det osmanska väldet består av de här länderna. Grekland, Turkiet, Libanon, Israel, Egypten, Syrien, Iran, Irak. Jag tror inte jag glömt någon där. Jag tror det var dem. Nu säger Johannes här i Bibeln. Och den heliga ande säger till Johannes. Skriv för det här. Det här måste ske. Och därför så är det lite intressant att läsa Bibeln och så följa med lite grann på vad de säger på nyheterna. Inte allt på nyheterna, men en del. Och då var det hösten 2020 som president Erdogan i Turkiet, kommer ni ihåg det? Bra. Går ut i världs-tv och så säger han så här. Turkiet är för lite för mig. Min ambition är att återupprätta det ottomanska väldet. Och när han sa det så tänkte jag, är vi så långt framme? Så att man har liksom satt igång krafterna för att återupprätta exakt det som Daniel talar om för 2500 år sedan. Och det som Johannes beskriver i Uppenbarelsebokens 13 kapitel. Och där är vi idag. Nu pågår det väldiga förberedelser och ett stort arbete. Men ni som såg det här på nyheterna, ni kommer kanske också ihåg att när han hade sagt det här, då är det en man som kliver upp på hans sida. Och den mannen, det är alltså den högsta muslimska ledaren. Och så säger han så här. När det här väldet återupprättas, då kommer huvudstaden att heta, vadå? Jerusalem. Det är otroligt. För det är precis vad Paulus säger i Thessalonikerbrevet, att när laglöshetens hemlighet blir synlig i laglöshetens människa, då kommer han att sätta sig i Jerusalem. Och var ska han sitta i Jerusalem? Han kommer inte att sitta i knässet, utan han ska sätta sig i templet. Och så ska han utropa sig så som Gud i Thessalonikerbrevet. Och då är det intressant, men det hinner vi inte med idag. Vi tar en annan gång. Men det är intressant hur det judiska folket förbereder sig för att bygga nästa tempel. Men så mycket kan vi säga att idag har de allting klart för att imorgon bygga ett tempel uppe på Tempelberget. Och vi väntar bara på att de ska starta. Men vi lämnar det så länge så det är. De här länderna är ju intressanta ur många olika perspektiv. De som vi räknar upp här. Iran med sitt... De här länderna kännetecknas av ett fullständigt omåttligt hat emot Israel. Och värst ibland de här länderna är ju då Iran och Turkiet. Och nu är man rädd att innan nyår 2021 att Iran har utvecklat en kärnvapenspets och sagt så här att vår ambition det är att vi ska skjuta till Haifa eller Tel Aviv för att orsaka så mycket skada som vi överhuvudtaget kan. Men vi lämnar det åt sidan. Det andra landet som är intressant här, det är Syrien. Syrien har ju varit en av de värsta fienderna mot Israel. Det var Syrien som ockuperade norra delen av Israel på 700-talet före Kristus och tog de 10 stammarna. 10 av Israels 12 stammar fördes bort till Syrien. Och sen så hamnar de i en förskingring. Kan du läsa, om du läser folkvandringshistoria, så ser du att de fördes utav kungen i Syrien bort till östra delen av Syrien. Och sen började de att vandra. Och de vandrade norrut. Och en del när de hade gått en bit norrut så vände de lite grann mot väster till. Och hamnade i de europeiska länderna. En del fortsatte norrut. De hamnade i Norden, Sverige, Norge. Och en del de drog lite österut. Och de hamnade i de ryska staterna. Det är 2700 år sedan. Då såg jag ett annat tv-program. Ni kanske bara tror jag tittar på tv, men det gör jag inte. Jag tittar väldigt lite, men ibland så hamnar man på intressanta program. Jag skulle se på nyheterna en dag, Aktuellt. Men jag satte på tv lite för tidigt. Ungefär 10 minuter innan. Och då var det ett program om ateismen i Sverige. Då hade man samlat alla kända ateister för att liksom bevisa att Gud finns inte. Men så kom sista frågan innan Aktuellt. Då frågade hon som ledde programmet, och så säger hon så här till de här kända, intellektuellt skärpta männen och kvinnorna. Finns det inte ett enda argument för Guds existens? Hon har hållit på en hel timme. Och då tittar en av de här kända personerna in i tv-kameran. Och så säger han så här: jo, det finns ett. Det finns en sak som skulle kunna bevisa att Gud ändå finns. Och då frågade hon: vilket då? Kan ni komma på någon? Men han säger så här: judarna. Och då frågar hon: vad menar du med det? Och då säger han så här: om man tar en folkgrupp och flyttar dem från en plats till en annan plats. Vi tar hela Vetlandas, alla som bor i Vetlanda, och så flyttar vi över dem till Kosovo eller Amerika. Vi flyttar allihopa dit där. Då säger han: då är de assimilerade, det vill säga de är bortglömda, de är bortgifta, de har gift in sig. Inom 200-300 år så är det ingen som vet att de kom från Vetlanda. Ni vet, vi hade en stor utvandring här på 1920-talet. Det var 1 miljon svenskar som utvandrade till framförallt Amerika och Australien. Det är inte 100 år sedan. Det är inte många av dem som har en aning om att de kommer från Sverige. Det har inte gått 100 år. Lägg på 100-200 år till. Då är de helt novis om att mina anfäder kom ifrån Vetlanda. Man sa att det finns ett undantag. Judarna. Vadå? Jo, säger då den här mannen. Det var inte att man tog en folkgrupp från ett land och förde över dem till ett annat land. Utan man tog en folkgrupp och så spridde man ut dem över hela världen. De borde vara bortglömda inom 50 år. Nu har det gått 2700 år och vi vet vilka som är judar i Malmö. Vi vet vilka som är judar i Göteborg. Vi vet vilka som är judar i Rumänien. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och så säger han, det är det enda beviset jag kan hitta på att det kanske ändå trots allt finns en Gud. Jag tycker det var bra. Det var bra. Judarna. Vi vet var de är. Och tyvärr så får vi uppleva idag hur de drivs utifrån Sverige. Men vi lämnar det så länge. Så Syrien, det var det landet som tog de flesta. Och så har vi då Turkiet som är intressant. Jag ska bara läsa ett par verser ifrån Hesekiel. Profeten Hesekiel. Där beskriver profeten så här. I det 36 och följande kapitel. Då säger Herren, det här är 2500 år sedan. Då säger Herren, en dag. En dag ska jag göra någonting med det där folket. De som är utspridda över hela världen. En dag ska jag göra någonting. Då säger Herren, 36 kapitlet, 24 versen. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 36 kapitlet, 24 vers. För några år sedan så var jag på Israelskonferensen som varje år har hållits nere i Värnamo, i Pingstkyrkan i Värnamo, ända till pandemin kom. Och jag tror det var 3, kan vara 4 år sedan som en av talarna, hon hette Eva, det är det enda jag vet. Men hon berättade så här, att mina föräldrar de jobbade i Jerusalem. Och de jobbade med det judiska folket. Och som barn bestämde jag mig för att vad jag än inte ska göra så ska jag aldrig jobba med judar. Hon såg väl förmodligen konflikter och jag vet inte vad. Så hon bestämde sig för, jag kan köra buss i Sverige, jag kan vara lärare i Norge, jag kan göra vad som helst, men jag ska inte jobba med judar. Och så gjorde hon en sak till. Så hon knäppte sina händer och så sa hon, Herre, visa mig din väg och gör mig villig att gå den. Vet ni vad hon har jobbat med hela sitt liv? Judar. Hon hamnade i en nyckelposition någonstans i världen och har kontakt med judar över hela världen. Och så stod hon där nere i Värnamo. Och det är hon som sa det här att det spelar ingen roll åt vilket håll jag tittar eller tänker eller reser. I varje land som hon kände till, då fanns det judar. Det fanns inte svenskar överallt och inte danskar överallt, men judar. Men säger Herren, en dag, då ska jag kalla hem dem. Ska jag kalla dem från alla folk. Och idag när vi samlas och är här i kyrkan så är merparten av alla judar i hela världen, de är hemma i Israel. Inte alla, men merparten av dem. Och då säger Herren så här i 27 versen. Jag ska låta min ande komma in i er. Jag vet inte hur du skulle uttrycka det här. Men det här är det stora som äger rum med det judiska folket. Vi kallar det för den messianska väckelsen. Och det är detta att judar möter Jesus personligen. De ser honom personligen. Och de tar emot den heliga ande. Och väckelsen kallas för den messianska väckelsen. Vi vet inte hur många som har tagit emot den heliga ande idag av judar. Men de är i varje fall en bra bit över 1 miljon som har tagit emot den heliga ande. Vi skulle säga att de är frälsta, men de tycker inte om det begreppet. För de sa att det får ni kristna hålla på med. Men vi väntar på Messias och vi tar emot den heliga ande. Och den väckelsen, det är bara så det sprakar, vet du. Och vi är så tacksamma till Gud, min fru och jag, att vi fick komma i kontakt med den här väckelsen. Och vara med på deras gudstjänst. Och de är inte som här. De är lite annorlunda. Men Gud går fram ibland det judiska folket. Och mängder av judar kommer till tro på Messias. Så det är vad som äger rum. Men då kommer det 38 kapitlet. I Hesekiel. Och där säger Herren så här. Jag ska inte läsa alltihopa, men så här står det. 3 versen. Så säger Herren Gud. Ser jag emot dig Gog, du storförste över Meshek och Tubal. Och jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Och jag ska föra dig ut med hela din här. Hästar och ryttare klädda i full rustning. En enorm skara. Beväpnade med stora och små sköldar. Och alla med svärd i hand. Perser, nubier, puteer, gomer och togarmas folk. Längst uppe i norr. Så nu blir det en liten geografifråga. Var hamnar vi om vi kommer längst uppe i norr? Eller ni har sån här Skånekarta. Ja, jag vet, vi är i Småland, men Skånekarta, vet du, det är ett snäpp bättre. Vi körde ju turistresor när jag var lite yngre, körde vi ner till Skåne och tittade på skånska slottet och fick alla resenärerna en Skånekarta. Och på den var det utprickat varenda korvkiosk och slott och herresät och så här. Så gränsen till Småland, så stod det bara över hela Småland, förmodligen bebott område. Och sen norr om Smålandsgränsen så stod det tundra. Men Skåne, det var viktigt. Men var är vi när vi är längst uppe i norr? Var kommer vi då? Förlåt? Turkiet, ja. Hur kan man säga att Turkiet är längst uppe i norr? För det ligger ju mitt i. Men det är ju faktiskt så här. Att när profeten skrev det här Hesekiel på 500-talet före Kristus, så var den nordligaste gränsen de kunde tänka sig, det var den norra Turkiet och norra Syrien. Och det som var norr om där, det var det vi skåningar säger, tundra. Det var ingen som hade en aning om vad som fanns där. Så därför när Hesekiel skriver det här att Togarmas folk, vilka är det? Jo, det är Turkiet. Längst upp i norr, ja. Sen visste man inte längre. Men nu säger profeten så här. Att det är 3 länder som ska gå samman i någon sorts koalition. Och det är perserna, vilka är det? Det är Iran. Nubier, förmodligen norra delen av Sudan. Och puteerna, vilka är det? Det är Libyen. Och så Togarmas folk, vilka är det? Det var turkarna. Alltså de här ska gå samman i någon koalition. Och så ska de tåga ner emot Israel. För att om möjligt kunna besegra det judiska folket. Och ta hela detta väldiga område. Det här har vi läst i 2500 år. När jag läste teologi. Och det är inte så rasande många år, men det är många år sedan. Då sa man på skolan, så här teologiska högskolan, Profeten Hesekiel, den får ni läsa privat själv, för det är ingen som förstår vad han menar. Det är inte längre så. Idag är kanske profeten Hesekiel den mest aktuella bibelbok av det profetiska vi har. Och vi ser hur det går i uppfyllelse. Och jag tycker det var fantastiskt att president Erdogan, jag är ingen anhängare av Erdogan på något sätt, men ibland gör han ju uttalanden som man häpnar. Men när han gick ut våren 2021 och säger så här att Turkiet och Iran har nu ingått ett samarbetsavtal med Libyen för att vi tre, alltså Libyen ligger i Afrika och de andra ligger i Asien, så det är ju långt emellan. Men då säger Erdogan så här: vi tre har ingått en allians så att vi, de ska bli en kniptång. Och så kan vi komma från olika håll och så kan vi gå ner över Israel och då kommer vi att besegra dem. Men du vet, jag vet ju redan hur det går, så det är inga problem. För det säger Herren själv. Han kommer att göra samma sak som han har gjort tidigare. Det står så här i det 38:e kapitel. Vi kan ta den 19:e versen också, vet du. I min lidelse och i min vredes eld försäkrar jag på den dagen. Vad är det för en dag? Det är Herrens dag. Då ska det bli en stor jordbävning. 21:a versen. Jag ska kalla på svärdet mot honom och på alla mina berg, säger Herren. Och den ene svärd ska vara vänt emot den andres. Och så kommer de att falla på Israels heliga berg. 39 kapitlets 4:e vers. På Israels heliga berg ska du falla med alla dina herrar. Så att det är fruktansvärt det som händer. Att bara människor kan liksom känna det här. Vi ska ta död på alla judar. Vi ska beröva dem deras land. Vi ska ta det ifrån dem. Men Herren säger, de kommer att falla på Israels heliga berg. Där befinner vi oss idag. Ska vi gå tillbaka till Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. För då säger Johannes att när det här händer, så säger han i den 11:e versen, 13:e kapitel 11:e vers. Jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men det talade som en drake. Och utförde det första vilddjurets, alltså det politiska vilddjurets, hela makt. Och det får jorden och dess invånare tillbe det första vilddjuret. Vi kan stanna där. Alltså vad Johannes ser här, det är att när Antikrist stiger fram, så kommer hans närmaste medarbetare inte vara en ekonom, inte vara en utrikesminister, utan det kommer att vara en religion eller en religiös ledare. Jag såg ett annat lamm. Och det lammet ska tillsammans med den politiska ledaren försöka ta herraväldet över hela världen. Sen får du själv spekulera vad det kan finnas för kandidater på det här. Men de ska hålla till nere i Mellanöstern. Och så mycket kan man ju säga att det finns inte många buddhister där. Och det finns inte många hinduer. Det finns ett fåtal kristna och så finns det en stor religion till. Men det får ni komma på själv. Det fanns en kvinna i Norge, jag tror hon är död nu, som i en sån här gudstjänst i en pingstkyrka i Norge reser sig upp och så profeterar hon. Och då säger den här kvinnan så här: jag fick profetian av Emanuel Minus, en del har kanske hört den, va? Men ändå. Då säger den här kvinnan, så säger Herren, jag kommer snart. Men jag ska ge er några tecken på att min ankomst står för dörren. Det första tecknet på att min ankomst är nära, det är att Norge kommer att finna olja utanför sina gränser. Då försökte man att få ner kvinnan, för man tänkte nu började det nog att snurra. För att Norge skulle hitta olja, det var ju otänkbart. Sen vet du historien. Det är det första tecknet, son. Det andra tecknet, det är att Norden kommer att invaderas utav en flyktingsituation som vi aldrig har varit i närheten utav. Och när jag ser på hur situationen är idag, så då tänker jag på den här kvinnan, vet du. Så är det så här att i Turkiet så finns det idag, i nordvästra hörnet av Turkiet, så finns det mellan 4 och 5 miljoner flyktingar som bara väntar på en sak, och det är att kunna komma förbi det där stängslet. Och återigen till Erdogan, man ska inte tala om sådana politiska mästare i en gudstjänst här, men ändå, det är ju han. Han sa så här i de här intervjuerna: om jag inte får lov att komma med i EU, då öppnar jag gränserna till flyktinglägren och så slänger jag nycklarna i Medelhavet, så får ni sköta om det själv. Då är de 125 flyktingar vi fick 2015 den sönderskolsak, för då handlar det om miljoner, mellan 7-8 miljoner som bara väntar på att kunna. För Erdogan, han vill komma med i EU, men det går ju inte. Därför vi har en svensk politiker som har sagt nej, du kommer inte med i EU. Vet ni varför? Därför att han vägrar att erkänna folkmordet i vad heter landet? Armenien. Han vägrar att godkänna folkmordet. Men nu har han gått med på att det kanske ändå var någon som strök med där. Kanske ett par hundratusen. Men det handlar om miljoner. Armenier, det första kristna landet som vi har i vår värld. Och han vägrar erkänna. Och då sa Carl Bildt, då har du inte i EU att göra. Så där står det liksom, och man krigar med varandra. Vi får se hur det löser sig det hela, om han öppnar fångstlägen och slänger nycklarna, eller han kommer med i EU. Det kommer han inte. Men ändå, följ med lite grann på nyheterna, för nu börjar det hända saker och ting. Och när de går ut och säger så här att i det här som nu kommer att hända, så är det Jerusalem som kommer att bli vår huvudstad. Och så har vi slaget om vem är det som ska bestämma för Israel och Jerusalem. Vi kan tycka det är triviala saker, men alltså profetian har delvis gått i uppfyllelse, men det finns en slutlig uppfyllelse, total uppfyllelse, och den hör samman med Herrens dag, när Jesus sätter fötterna på Oljeberget. Någon som har en fråga, får man ställa den? Ja. Ska alla judar komma hem innan Herrens dag eller innan uppryckandet? Ja, det är... Om du hade stoppat lite tidigare i din fråga, så hade det varit lättare att svara. Men så här står det i Hesekiel. Herren säger, jag ska inte låta någon enda bli kvar där ute, utan han ska ta hem varenda en. Men om det sker före Herrens dag eller i samband med Herrens dag... Men bara denna vecka kom det 60 000 judar hem till Israel. Och de vallfärdar hem ifrån hela världen. Men jag kan inte ge mer definitivt än så. Men de ska hem allihopa. Mm. Så är det. Ska vi be? Herre, jag vill tacka dig för att vi har ditt ord. Jag vill tacka dig, Herre, för att du vakar över ditt ord. Jag tackar dig för de här unga männen och kvinnorna som du kunde använda som profetröster, som inte hade en aning om vad de talade om eller skrev om. Men Herre, att vi får vara den generationen som får läsa det och får se hur det här går i uppfyllelse framför våra ögon. Herre, jag vill bara tacka dig för detta. Välsigna oss som är här. Välsigna de som ser det här på YouTube, Herre. Välsigna det judiska folket. Du ser hur det bräckligt det är här nu med ledarskapet där nere, vem som ska vara, ha den politiska ledningen. Men jag ber dig, Herre, att de ska vända sina hjärtan till dig, Herre, för då är de oslagbara. Och jag ber att det ska bli försoning, Herre, mellan de olika folkgrupper som bor inom samma område. Palestinier, araber, druser och allt vad det heter, Herre. Låt dem få vända handen till varandra i ömsesidig respekt, Herre. Vi ber om detta. Och så ber vi, Herre, för kristenheten i Sverige, som jag tycker blir mer och mer fientlig, Herre, mot ditt egendomsfolk. Bevara oss, Herre. Låt oss vara med och välsigna det judiska folket, Herre. Var välsigna dem, Herre. Inte därför att de är världens bästa, utan därför att du har sagt den som välsignar dem, den ska du välsigna, Herre. Och jag ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.